God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är Mattias Grön. Du ska få lyssna på bibelförklaring enligt Matteus evangeliet och det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar. Vi har idag kommit fram till del 22.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen då vi ska ge oss in i Matteus evangeliets 8:e kapitel. Innan vi läser nu i Matteus 8 så låt oss be. Herre, tack för att vi får räkna med din närvaro. Och tack för att du är densamme igår, idag och i evighet. Herre, låt ditt ord vara verksamt ibland oss. Och hjälp oss att se och förstå mer och mer av vem du är. Och hjälp oss och ge oss nåd att anpassa oss till dig och till det du säger. Så att vi kan leva i enlighet med din vilja. Och så få se våra liv förverkligade i dig. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, vi har alltså gjort, kan man säga, två stycken sjok här i Matteus. Jag tänker då på de fyra första kapitlen. Där det blev alldeles tydligt att Matteus avsikt med hela evangelieberättelsen är att framställa Jesus som Messias. Det finns ju med redan i första versen på första kapitlet. Detta är berättelsen om Messias. Så att det inte ska finnas något tvivel om den saken. Och sedan när vi kommer till kapitel 5 till och med 7. Då får vi lyssna till Jesu bergspredikan. Och i bergspredikan så förmedlar han en undervisning som å ena sidan harmonierar med hela gamla testamentet. Men sen å andra sidan introduceras någonting helt nytt. Och det helt nya, det är ju i första hand hans egen person. Inte så mycket det han säger, inte så mycket förkunnelsen, utan att han är Messias. Och det är därför som vi också tillmäter det som Jesus säger en sån oerhörd vikt. Ja, men det som Jesus säger är ju helt avgörande för oss. Inte därför att det han säger är så väldigt bra, utan just därför att det är han som säger det. Ja, men det är ju Gud som talar. Vem ska inte lyssna om det så är de enklaste sanningar när det är Gud själv som talar? Så tron på Jesus som Messias är avgörande för vårt förhållningssätt både till Bibeln och till det som Jesus säger. Men när med förkunnelsen om att himmelriket har brutit in den här tidsåldern har nått oss genom bergspredikan, så kommer vi vidare in i kapitel 8 och följande framåt och se hur det inte stannar vid ord, utan hur himmelriket manifesteras, visar sig i tecken och i under. Och varje helbrägdagörelse som vi kommer att läsa om här framöver de närmsta veckorna är ju ett uttryck för Guds makt. Och det är samma sak där. Vi hade konfirmandundervisning idag på förmiddagen. Och då har vi en fråga där till konfirmanden som är: vem är Jesu egentliga far? Och då kan de svara att det är ju Gud. Ja, det är riktigt. Och då så är nästa fråga: vad innebär det för Jesu framträdande, för hans tecken och under? Jo, det innebär att han har Gud själv i ryggen. Och då blir detta med att han går på vattnet eller brödundret eller helbrägdagörelserna, de blir inte så märkvärdiga, för man kan inte se dem bara ur ett mänskligt perspektiv. Då kan man ju alltid säga att jag har ett mirakel, det kan ju inte inträffa, eller det är osannolikt åtminstone. Men ser man det ur ett gudomligt perspektiv så är det inte bara ovanligt eller osannolikt, utan det är tvärtom. Det hör till spelets regler. Gud är inte begränsad utav vare sig sjukdom eller lidande eller död eller någonting sånt. Han står över det och han bryter igenom alla gränser. Det är enkelt för Gud att göra människor helbrägda. Det var det på den tiden och det är det i vår tid. Och det är det som vi ska försöka ha med oss nu när vi läser här i 8:e kapitlet. Jag sa att vi har gjort två sjok, alltså de fyra första kapitlen och sedan bergspredikan kapitel 5 till och med 7. Och nästa sjok, om jag får kalla det så, det är 8 till och med 10. Vi måste ju bena upp så att säga de här 28 kapitlen i olika sjok, i olika avsnitt. Och sedan bryta ner det i mindre stycken. Och så kan vi se då hur de här olika styckena är synkroniserade med varandra, hur det ena avlöser det andra. Man kan se en struktur i Matteus evangeliet. Och nu har jag slagit ihop då kapitel 8, 9 och 10 och den övergripande rubriken för det här tredje sjoket. Det är Jesus helar de sjuka och förbereder sina lärjungar för framtiden. För i de här kapitlen så är det inte bara mirakler, utan här finns också infogat undervisning där Jesus förbereder sina lärjungar för framtiden. Och det här avsnittet avslutas ju med kapitel 10, som är det så kallade utsändningstalet. Ni som har varit med tidigare, ni kan knappast ha missat att Matteus evangeliet innehåller 5 stycken stora tal av Jesus. Det bergspredikan är det första och kapitel 10 är det andra, utsändningstalet, där han skickar med instruktioner till de apostlar som han sänder ut. Och det är förberett i kapitel 9 och i kapitel 8 också delvis, får man säga. Så det är alltså dubbla undervisningslinjer, så att säga, de här tre kapitlen. Jesus helar de sjuka och han förbereder sina lärjungar för framtiden. Och då när det är sagt så ska vi bryta ner de här tre kapitlen i ytterligare mindre avsnitt. Och jag nämner då vilka avsnitt som jag har brutit ner dem i. Det här går ju att göra på olika sätt. Men oavsett vilket sätt man gör det på så ska man ju motivera varför man gör på det här sättet. Du vet att när Matteus skrev ner det här så fanns det inga kapitler, inga rubriker, inga versar. Utan allting är bara skrivet i ett enda streck, i en enda rulle. Så också det som är vår bibels kapitelindelningar är av senare dator. Det kom under medeltiden. Om jag inte tar alldeles fel, kanske så sent till och med som på 1400-1500-talet. Och versindelningarna. Så att det är sådana val man gör. Och de kan ju bli mer eller mindre lyckade. Men de här tre kapitlen, de hade jag tänkt dela in på följande sätt. Kapitel 8, vers 1 till och med 17. Som visar hur Jesus är Herren över sjukdomar. Och sedan den andra halvan av åttonde kapitlet, alltså kapitel 8, vers 18 till och med 34. Som visar hur Jesus är Herren över kaosmakterna. Och då ser vi alltså att Jesus inte bara är Herren över sjukdomarna, utan också över de andliga makterna, demonerna, och över de kosmiska krafterna som vatten och jordbävningar och så vidare. Så att det är hela registret som finns med i det åttonde kapitlet. Kapitel 9 har jag också delat upp i två delar. Så att den första delen är kapitel 9, vers 1 till och med 34. Där vi kan se hur linjerna klarnar. Och det är linjerna mellan tro och otro. Det är linjerna mellan de som satte tro till honom och de skriftlärdas invändningar. Och hur de faktiskt också går emot Jesus. Till början lite försiktigt, men sedan mer och mer. Det benar upp sig, det delar upp sig, de här lägren. Och det blir tydligt i det där avsnittet. Och i kapitel 9, vers 35 till och med 38, det är ju bara de sista verserna där. Där har jag satt rubriken Uppdraget blir tydligt. Och det kan ni se redan nu om ni bläddrar i er bibel, så ser ni att det står i vers 35 att han undervisade deras synagogor, predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Jag vill minnas att vi hade innan bergspredikan, precis innan bergspredikan, om du bläddrar tillbaka där och jämför det jag nyss läste med vad som står i kapitel 4, vers 23. Så ser ni att ni har precis samma vers där. Där står Jesus vandrade omkring i hela Galileen, undervisade deras synagogor, predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Så man kan säga att det som står i 4:23 och det som sen kommer i 9:35 omramar både förkunnelsen, bergspredikan, och de gärningar som man gör i kapitel 8 och 9. Så där mellan de här två nyckelverserna finns hela uppdraget sammanfattat både i ord och i gärning, och sammanfattat definitivt då i 9:35. Och det är ju sammanfattat i tre stycken uppgifter, deluppgifter: predika, undervisa, bota de sjuka. Och vad jag förstår utav evangelierna så har Jesus aldrig delat upp det där, utan det hör till kyrkans uppdrag, inte endast att predika, för det gör vi ju i princip varenda söndag, utan också att undervisa, och det gör vi ju här numera då. Det blir ju inte så mycket av den varan på en kort söndagsförmiddag. Men undervisning hör till både den här typen av bibelgenomgångar, men också fortbildningar av olika slag. Och det tredje, och där ligger vi ju långt efter än så länge, botandet av sjuka. Vi har haft en eller annan förbönsgudstjänst. Det brukar höra till de större konferenserna. Men Jesus talar om att det hör till uppdraget. Det skulle vara vanligt faktiskt, ärligt talat. Och jag säger det med risk att försätta oss i en prekär situation, nämligen den att här talar vi om att bota de sjuka. Ja, men då måste vi ju också praktisera det på något sätt. Så det får vi hjälpas åt med, att hitta vägar hur det ska praktiseras. Sen är det då det tionde kapitlet, som är så att säga nästa del av det hela, och det är då utsändningstalet. Men vi ska ju ta en bit i taget, och den första delen då är alltså kapitel 8, vers 1 till och med 17. Och den där första delen innehåller nu tre exempel på helbrägdagörelser. Det finns tre exempel på hur Jesus botar de sjuka, hur han är Herren över sjukdomar. Det är verserna 1 till och med 4 där han botar en spetälsk. Det är verserna 5 till och med 13 där han botar en officers pojke eller tjänare. Och det är verserna 14 till och med 17 där han botar Petrus svärmor. Men vi får väl ta en del i taget, en berättelse i taget. Så jag börjar nu med att läsa verserna 1 till och med 4. Och idag så är det folkbibeln som gäller. När Jesus gick ner från berget följde mycket folk efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Och Jesus sa till honom: se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Moses har föreskrivit till ett vittnesbörd för dem. Ja, han kommer alltså ner från bergspredikans berg och mycket folk följer med honom. Och när han kommer ner så kommer den här spetälske fram, lepros på grekiska, alltså lepra som vi säger. Det var nog inte bara spetälska i den där bokstavliga meningen som vi tänker oss, utan det fanns nog varianter på olika typer av hudsjukdomar. Det talas om dem där och hur man ska förhålla sig till dem i tredje Mosebok. Vi ska läsa det, men innan vi läser det så vill jag visa på ett annat ord. Det står där nämligen i den andra versen att den här spetälske faller ner för Jesus. Och det heter på grekiska proskyneo. Och det där proskyneo, det används på några ställen i evangelierna och kanske på något annat ställe, övrigt ställe i Nya testamentet. Men det är ett uttryck som följer med in i den kristna liturgin, alltså i gudstjänstens sammanhang. Proskyneo här, att falla ner, det betyder att falla ner på sitt ansikte i vördnad och framförallt i tillbedjan. Jag vet inte om ni har sett det någon gång, men det kan hända till exempel i samband med prästvigningar, särskilt i den romersk-katolska kyrkan, att man faller ner på sitt ansikte och ligger till och med raklång på golvet på maget inför altaret. Det är ett sätt att tillbedja Herren. Det är det ordet som används här. Och du kan också lägga märke till vad det heter. Det heter i vers 2 att när han faller ner på sitt ansikte och tillber, proskuneo, så säger han Herre. Han säger inte rabbi eller mästare, utan han använder ordet kyrios, som är det ord som används om Messias. Herren, herrarnas herre, konungarnas konung, universums herre, kyrios. Så kyrios är närmast en titel, kan man säga, på Messias. Det är förvisso så att det kan användas i ett mera nära sammanhang. Man talar om sin herre, så kan man använda ordet kyrios. Det kan vara en vanlig lekmannabetydelse. Men av sammanhanget att döma så ser man att det syftar på den här titeln på den upphöjde herren. Jesus är herren, kyrios. Jesus är herren över allting. Jesus är herren över sjukdomarna. Så han faller ner och han använder ordet kyrios. Det finns alltså en bekännelse inbakat i den här berättelsen. Du kan jämföra det också i kapitel 4, vers 9. Det är när Jesus frestas på frestelsens berg. Och då tar djävulen med Jesus upp på ett mycket högt berg. Och så säger han i vers 9: allt detta vill jag ge dig om du, proskuneo, faller ner och tillber mig. Så Jesus ska alltså ge upp sina ambitioner. Hans identitet ifrågasätts. Han frestas att ge upp sina ambitioner och att gå en genväg här genom att falla ner och tillbedja frestaren, så ska han erövra åtminstone världen. Jesus faller ju inte för den frestelsen, och i slutet på Matteus evangeliet så får vi veta att han har fått all makt i himlen och på jorden. Alltså mycket mer än vad djävulen kunde erbjuda. Men vägen dit, det är tro på Gud. Du har det också i det nionde kapitlet, i Matteus 9, vers 18. Som handlar om uppväckandet av Jairus dotter, alltså Jairus synagogföreståndaren. Det står där i vers 18 att han kommer fram till Jesus och föll ner för honom och sa: min dotter har just dött, och så vidare. Det används också det här ordet proskuneo. Här finns alltså ett moment av gudstjänst, tillbedjan. Men den här berättelsen, den innehåller mer än helbrägdagörelsen. Den innehåller också mer än bekännelsen av att Jesus är Herren. Den innehåller någonting så fint som upptagandet i Guds rike. För titta nu, om du går till tredje Mosebok, så ska vi läsa där vad som sägs om de spetälska. Tredje Mosebok kapitel 13 och 14 handlar om lagar om spetälska av olika slag, kapitel 13, och den spetälskes rening i kapitel 14. Vi ska inte läsa allt det här, men du ska läsa i kapitel 13, vers 45. Och 46. Den som är angripen av spetälska ska gå med sönderrivna kläder. Han ska ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: oren, oren. Och så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren. Han är oren och han ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret. Och det får man ju förstå utifrån det att det här var en fruktansvärt smittsam sjukdom. Så den spetälska han är alltså skyldig att leva utanför gemenskapen med de övriga. Och om han kommer i närheten av andra människor så måste han ropa oren, oren, som en varning för de andra, så att de inte kommer för nära honom. Han är skild ifrån gemenskapen. Han är utesluten ur gemenskapen. Och han är också utesluten genom det här ordet ur den religiösa gemenskapen. Och det som händer i den här berättelsen, det är att Jesus rör vid mannen och botar honom. Det var ju helt otänkbart för andra människor. Det fanns inga möjligheter för någon att röra vid en spetälske. Men för Gud är allting möjligt. Och det vi ser exempel på här, det är alltså hur Gud genom sin kärlek till människor, och inte minst till de människor som lever långt borta och som är avsidestagna av olika skäl, inte minst till dem sträcker sig Guds kärlek ut. Guds kärlek kan inte begränsas, vare sig i en religiös gemenskap eller i en byggnad som kyrkan eller någonting annat. Utan det spränger alla gränser. Och det här är någonting som vi inte bara behöver se och höra och lära oss att förstå, utan vi behöver lära oss att bli likadana. Att också vi spränger gränser ut mot andra människor. Det finns så många isolerade öar i vårt samhälle. Det finns så många människor som är utanför kyrkor och församlingar, inte minst. Kanske talar vi om 90% av Sveriges befolkning. Och vi går omkring och tänker att de ska omvända sig och komma till oss. Det är helt fel sätt att tänka, menar jag. Jesus har aldrig sagt kom till oss. Han har sagt gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vi är kallade att gå ut. Och det här gäller de kristna gemenskaperna, församlingarna och i synnerhet de som lever cellliv. Men vi lägger märke till vad som står här nu i Matteus evangeliets 8:e kapitel. Att Jesus räcker ut handen och rör vid honom. Det är alltså ett upprättande, ett intag, ett accepterande, ett intagande utav den spetälske in i gemenskapen igen. Och så säger Jesus, och det är ytterligare en poäng tror jag i den här berättelsen. Han säger, jag vill bli ren. Den spetälske, han hade ju all anledning, även om han faller ner i gudstjänst och bekänner Jesus som Herren, så kan han inte med någon självklarhet ta ut, så att säga, att han ska bli helbrägdagjord. Men Jesus säger, jag vill bli ren. Och jag vet inte hur långt man ska dra Jesu ord här. Skulle man kunna säga att Jesus säger detsamma idag? Ja, kanske. Om det kommer människor idag som är sjuka, som har det besvärligt, vågar vi då så som Jesu representanter säga, ja men Jesus vill att du ska bli upprättad, Jesus vill att du ska bli hel? Vågar vi säga så? Vågar vi ens tänka så? Jag vill inte övertolka det som står här, för det är möjligt att man ska förstå det som att ja, det här säger Jesus för att visa att han är Gud. Men å andra sidan, varför skulle det i förlängningen inte betyda att Gud är likadan idag? När Gud skapade i begynnelsen, så skapade han genom sitt ord. Han sa det, var det ljus. Och det vart ljus. Det där går igen som ett eko här. Han säger, jag vill. Och han blev ren. Det är den nya skapelsen, eller låt säga så här, det är den gamla skapelsen som fullbordas, som återupprättas och som samtidigt förnyas på ett sådant sätt så att det är en ny skapelse. Vi har talat om det tidigare kapitel här, hur det är ett både och. Guds rike, himmelriket, är mitt ibland oss, men det är inte till fullo upprättat. Det är till fullo upprättat ibland oss genom tron i våra hjärtan, men det är inte fullbordat på så sätt så att det är synligt och verksamt i alla stycken. Det är ett både och. Det har börjat, men det är inte färdigt. Kanske ska man se just det här med helandet på samma sätt. Jag skulle ändå, nu kommer vi att prata om det här flera gånger framöver, just med botandet av sjuka och så. Så det, man ska inte säga för mycket, men sen så vill jag inte säga för lite heller. Jag skulle önska, och jag tror jag vågar säga att jag tillämpar det själv, åtminstone när det gäller själavård. Människor som kommer som är trasiga, som har oförlåtelse i sina liv, besvikelser, som kommer med sin nöd. Ja, jag vågar säga, Gud vill upprätta dig. Och jag vågar be och arbeta för att det ska bli så. Jag skulle önska att man kunde säga detsamma när det gäller sjukdomar. Men man kanske ska göra det med väldigt små bokstäver. Och inte minst det här med besvikelser och varför blev inte jag helad och så vidare. Va? Åtminstone ska man göra med stor ödmjukhet. Låt oss återkomma till det. Men vi kan ha med det här perspektivet, tycker jag, redan ifrån början. Jag vill bli ren. Och sen så står det någonting som är, kanske kan tyckas lite märkligt här, när Jesus säger att han ska gå och visa sig för prästen och bära fram en offergåva. För så står det nämligen i tredje Mosebok kapitel 14 vers 2 och följande. Vi läste inte det och vi behöver kanske inte slå upp det heller, men så står det där. Och jag tror att man ska förstå det på så sätt att Matteus vill visa hur Jesus fullbordar lagen. Lagen sa ju att man skulle göra så. Och Jesus har kommit inte för att ställa sig över lagen eller handla vid sidan om, utan han går ju in under lagens villkor och han fullbordar lagen. Precis som det var när han döptes. Nej, jag vet, Johannes, att jag inte behöver döpas, men döp mig nu i alla fall så att vi fullbordar all rättfärdighet. Så att jag är med på samma villkor som alla ni andra. Och nu när den här mannen, spetälske mannen, har blivit tillbrägdagjord, så får han fullborda lagen genom att gå och visa sig för prästen. Och det blir då ett vittnesbörd för prästen, så det här. Ett vittnesbörd om vad då? Ja, ett vittnesbörd inte bara om Guds makt att hela, utan också ett vittnesbörd om att Jesus är med, så att säga, på den judiska sidan, och att han uppfyller lagen inifrån. Han är inte alls någon motståndsman som tränger sig in bland det judiska folket och ska ändra på allting. Han är född av judisk kvinna, han är ställd under lagen, han fullbordar den inifrån, om jag får uttrycka det så. Sen så verkar det som i vers 4 här, som att Jesus försöker tysta ner den här händelsen. Det här måste ju varit uppseendeväckande. Det är klart att ryktet måste ha gått på en gång. Men Jesus försöker tysta ner den. Och du kan se också, om du jämför med några andra verser, hur han försöker tysta ner den i samband med flera andra händelser. Titta i kapitel 9. Vers 30. Där är två blinda och en stum som har blivit botad. Och deras ögon öppnades och Jesus sa strängt till dem: se till att ingen får veta detta. Och längre in i Matteus evangeliet, kapitel 12, vers 16. Där många följde honom och han botade dem alla, står det. Och så står det i vers 16: han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Kapitel 16, Det är där vi är framme vid Petrus bekännelse, där han säger att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Och så läser vi vers 20 om Jesus, hur han förbjöd lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Och då kan man ju tycka att, varför gör Jesus så? Det borde ju vara precis tvärtom. För det ska ju sprida sig att han är Messias. Jag tror vi hade frågan uppe på frågestunden förra tisdagen. Men jag tror att det finns två förklaringar till det. Och den förklaring som är vanligast i olika kommentarer till evangelierna, det är den att Jesus, han har ett lopp som han ska fullborda. Han vandrar ju med sina lärjungar och predikar och botar och undervisar i 3,5 år. Och för att den tiden inte ska förkortas, så ska man alltså hålla igen på det här ryktet så mycket det är möjligt. Och samtidigt så intensifieras ju säkert ryktena på det här sättet. Eller blir mer troliga. Man kan i vart fall inte säga att det är Jesus som går omkring och skryter med att han är Messias. Så det verkar finnas något pedagogiskt över det hela. Men så finns det en annan tanke också som kanske mera får stå för mig själv då. Men det är den att jag tror att Gud vill uppenbara för varje enskild människa att han är Messias. Det vill säga att människor var för sig själva behöver få upptäcka vem Jesus är. Ta emot det som en gåva ifrån Gud. Det vill säga, inte tro bara för att andra säger det. Vi behöver inte försöka övertala varandra. Och om jag skulle försöka få människor som ännu inte har kommit till tro, forcera dem att nu måste ni tro, så kommer jag sannolikt att misslyckas. Kanske försvåra processerna till och med. Nej, nej. Låt Guds ord och Guds ande ha sin tid att verka. Så att Herren själv får åstadkomma den nya födelsen som vi pratade om när vi pratade om den trånga porten i bergspredikan. Det är det som bara Gud kan göra. Acceptera, förstå att det nya livet kan bara Gud själv föda fram hos en människa. Och så får vi istället vara förebedjare, och vi kan bära vittnesbörd på olika sätt. Ja, vi är vittnen i oss själva. Vi är salt på jorden. Vi är ljus i världen, oavsett vad vi säger eller inte säger. Eller vad vi gör eller inte gör. Det finns liksom i vårt väsende att vi är lärjungar till Jesus, och det talar starkast. Så kan vi nog förstå detta med att Jesus vill att de ska ligga lågt. Den tanken, pedagogiska tanken, gäller alltså delvis då fortfarande, men samtidigt ska det naturligtvis förkunnas att Jesus Kristus är Messias. Nåja, då lämnar vi de där första 4 verserna där. Och så går vi till nästa exempel på helbrägdagörelse. Det är verserna 5-13, och vi läser igenom det också. Då Jesus var på väg in i Kapernaum, så kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågar honom: ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå, så går han, och till en annan kom, så kommer han. Och till min tjänare gör det här, så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa till dem som följde honom: amen, säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus: gå, som du tror skall det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Så här läser vi om en annan människa som stod utanför den religiösa gemenskapen. För det här var en officer. Han tjänstgjorde i den romerska ockupationsmakten. Han levde inte i den judiska religiösa gemenskapen. Och han är inte heller lika frimodig som den här som faller ner inför Jesus och bekänner honom som herre. Det står inte här att han faller ner, den här mannen. Tvärtom så står det att han säger i vers 8, jag är inte värd att, och så vidare. Så han var förmodligen mycket medveten om sitt utanförskap. Och det stämde honom till stor ödmjukhet. Här i folkbibeln som jag har läst nu, och så står det översatt med tjänare. Herre, min tjänare ligger lam där hemma. Men jag såg att i Gerts översättning så är det grekiska ordet pais översatt med pojke. Och båda de där översättningarna är riktiga. Det kan alltså översättas både med tjänare och med pojke. Det är nämligen så att på grekiska så finns det tre olika ord för pojke som alla kan översättas med pojke. Det är dels ordet nepios. Sen är det ordet hyos, som används som Guds son. Hyos till oss. Och sen är det ordet pais, som används här. Och de skiljer sig lite grann, de där tre orden. De har lite olika innehåll. Och när man använder ordet pais, som används här, då ligger det ordet i första hand den sociala ställningen. Alltså det talar om, när man använder ordet pais om en pojke, så säger man att här är en pojke som är underställd sina föräldrar. Det är alltså en omyndig människa som står i relation till några överordnade. På samma sätt som det är med en tjänare. En tjänare är också en omyndig människa i den meningen att den här personen, den här tjänaren, står under sin herre. Så det säger någonting om vilken relation den här pais har till andra. Och det verkar som att det är en poäng i berättelsen. För Jesus låter den här officeren säga, ja, men jag har ju också underordnade i min organisation. Den här officeren, han var hövitsman, står det i den gamla översättningen. Han var ledare för 100 soldater. Zonledare, säger vi i kyrkans sammanhang. Det var 100 stycken där. Och den här officeren, han visste att i det militära så fungerar det så att om jag säger gå, då är det bara att gå. Det är inget annat som gäller, det går inte ens att diskutera. Säger jag kom, så måste de lyda, då kommer de. Det ingår i jobbet. Säger jag till min tjänare, gör så här, så gör han så här. Annars är han en dålig tjänare. En bra tjänare gör som man blir tillsagd. Och så är det som om officeren säger att om du, Jesus, som är herre, säger till min tjänare, till min pojk, bli frisk, så blir han frisk. Jesus blir förvånad när han hör det här. Och säger att i Israel har inte funnit någon med så stark tro som den här mannen. Han vet vad han talar om. Om Gud säger någonting, så blir det som Gud säger. Jag kanske ska säga en sak när det gäller grekiskan här. Eller två saker är det egentligen. Jag tar det sista först. Det står i vers 10 där på slutet. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Och då är det förvisso så att här finns ju en spänning, som ni säkert förstår, mellan judarna och den kommande kristna församlingen. Den är liksom inbyggd i själva Jesu person. Och den spänningen blir ju sedan synlig när vi kommer in på 100-talet efter Kristus. Då den kristna församlingen mer eller mindre frigör sig från den judiska tron. Så den spänningen finns här. Nu finns det då bibeltolkare som har använt till exempel den här versen. På så sätt att man spelar ut den kristna tron mot den judiska. Det står ju så också här i översättningen. I Israel har jag inte funnit någon med så stark tro. Alltså man spelar ut de här emot varandra. Och därför så vill jag lyfta fram att det kan översättas som så. Inte ens i Israel har jag funnit någon som har så här stark tro. Alltså man kan inte säga att i Israel finns det ingen tro. Utan man måste säga inte ens i Israel har funnit någon med så här stor tro. Det finns de som har stor tro i Israel. Men inte så här stor tro. Så att man inte spelar ut det, utan man mera ser hur Jesus använder här, det här som ett exempel för att visa att den här mannen hade ännu starkare tro än vad de flesta skriftlärde och fariseer och judiska aktiva hade. Jag tror inte att ni hade tänkt den här tanken, men jag ville ha med den i alla fall eftersom det faktiskt kan skilja sig där i översättningar. Jag har inte kollat på olika översättningar, men det är en viktig tanke, särskilt när man har att göra med de som använder Bibeln på ett antisemitiskt sätt. Där man spelar bort judarna och säger att det är bara det gamla förbundet. Och de korsfäster ju Kristus och de kan vi inte ha att göra med. Möter man den attityden och ifall man citerar den här versen, då ska man veta att man kan inte använda versen på det sättet. Det finns också en annan sak som kan vara värd att lägga märke till i vers 7. Som inte heller ska göra någon stor affär utav. Men Jesus frågade honom, skall då jag komma och bota honom? Då är det så att i grekiskan så använder man sig inte utav skiljetecken. Det finns inga komma och frågetecken och sånt, va. Så att det skulle kunna översättas, om man bara flyttar om två ord så skulle översättningen bli så här. Jag skall komma och bota honom. Det är alltså inte ens en fråga. Utan Jesus säger, jag ska komma och bota honom. Och då ligger ju det i linje med det som vi hade i den förra berättelsen. Jag vill. Och så kommer det i nästa berättelse. Ja, jag ska komma och bota honom. Och varför har man då inte översatt så? Ja, av sammanhanget att döma, kanske det här med frågan faktiskt är mer berättigat. För det är ju en fråga som för dialogen vidare. Så jag tror att det är nog bra så som det står. Men jag vill ändå nämna det för att det kan vara av intresse. Det där med förhållandet mellan judar och hedningar. Alltså det som du har här i vers 11 och 12. Det var alltså förenat med vissa svårigheter som ni vet i urkyrkan. Och de svårigheterna bestod ju i att judarna ville ju att de som kom till tro där, de skulle ju hålla sig till lagen. 10 budorden och allt det här. Medans Paulus och ja, Jesus, redan Jesus, men även Paulus då, säger att nej, de behöver inte hålla lagen, därför att nu talar vi inte om vad människor kan åstadkomma eller inte åstadkomma, utan det nya, det är ju att Gud skänker evangeliet till alla. Inte bara till judar utan till alla. Så det är två olika världar som möts här. Och det är det som tar ut sin rätt här. Inte till en början, men som blir mer och mer synligt. Det finns ändå den här spänningen redan i Matteus, som ni redan har förstått. Om du tittar i kapitel 10. Så kan ni se hur Matteus som skrev det här. Ja, först var det ju, som vi har konstaterat tidigare, en muntlig tradition, va? Men sen så finns ju det här nedskrivet. Kanske år 60 eller 70 eller någonting sånt. Och därför så var det här ett problem som ännu inte hade kommit upp till ytan, men som ändå finns här antydningsvis. I Matteus 10, vers 5 så står till exempel: dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och så vidare. Så Jesus vänder sig till Israels hus i första hand. Hedningarna undantagsvis. Men dessa undantag blir sedan, får sedan ett genombrott och blir till regel i urkyrkan. Och i Matteus 28 så står det ju: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Så det är en process, en utveckling i Matteus evangeliet. Du kan se det också i kapitel 15, vers 24. Jesus svarade: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Så man ska då sannoliken inte komma och säga att Gud bara struntar i Israel, att han besöker inte dem och han överger dem, för så är det ju inte. Det är tvärtom ju. Han kommer till dem och han fullbordar det här först för juden, sedan för greken. Så ni ser den här spänningen. Men när vi går tillbaka då till den här berättelsen som vi håller på med i Matteus 8, vers 11 och 12. Där är ju inte någon tvekan. Därför att här säger Jesus att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn, alltså Israels hus, ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Så här svävar ju inte Jesus på målet, utan han säger att det här evangeliet, det kommer att bryta igenom fullt ut också till hedningarna. Och så blir det ju, så som vi vet. Men de första kristna, alltså judekristna, de hade svårt för det här med, som vi kallar för fas 2. De visste att Gud skulle komma till dem, till det judiska folket. Men de hade svårt att förstå att det skulle bryta igenom och nå ut till hedningarna. Och kunde absolut inte acceptera att det skedde på det sätt som det skedde. Ja, men Jesus var ju trots allt försiktig. Det kan man ju inte säga om Paulus. Utan han kör ju fullt ut. Han till och med kallar sig själv för hedningarnas apostel. Och kyrkan har sedan gått i Paulus fotspår. Och så har vi sidsteppat Israels hus. Men det där tror jag vi får göra bot och bättring på. Och det som händer i vår tid och som jag tror kommer hända i framtiden, det är att de båda återförenas i tron på Messias, både kristna och judar. Men det hör till ändens tid. Men det talar ju Jesus om. Han talar om ändens tid. Och om vi tittar i Jesaja kapitel 2, så kan vi förstå att judarna, samtidigt som jag säger att de hade svårt för att förstå det här med fas 2, vilket oerhört genombrott det skulle bli i hedna missionen, så var de ändå inte helt främmande för det. För Gud hade sagt till Abraham att jag ska välsigna dig och alla folk på jorden. Men det sista trodde ju judarna skulle ske på deras villkor. Och då är där det gick fel. Men där i Jesaja 2, där står i vers 2:2 kan vi ta. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion och så vidare. Vers 4. Han ska döma mellan hedna folken. Så tanken var inte alldeles frånvarande. Men judarna tyckte att det här skulle gå till på deras sätt och på deras villkor och i deras takt. Och det var där som det inte räckte till. I kapitel 60, också Jesaja. Jesaja 60, så finns det ytterligare en sån där vers. Vers 3. Hedna folken skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft upp dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig, och så vidare. Och där har ni förresten i vers 6. Skaror av kameler skall övertäcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba skall alla komma, med guld och rökelse ska de bära fram. Det var ju det som hände på ett förprofetiskt sätt när Jesus föddes och de tre vise männen kom österifrån. Andra folkslag kom och bar fram guld och rökelse och myrra till Jesus. Så det finns där som ett embryo. Det växer väldigt snabbt när vi kommer igenom evangelierna. Men om du går tillbaka till Matteus 8, så så är alltså inte tanken alldeles orimlig för judarna. Men det som tror jag var nästan till orimligt, det är ju det som står i vers 12. Att rikets barn, alltså judarna själva, skulle kastas ut i mörker. Därför att de betraktade sig själva som, de var ju självskrivna i himmelriket. Gud hade ju kommit med löftena till dem. Och de förlitade sig på löftena. Och till vad Gud hade sagt till Abraham, till Mose, det var självklart. Så de har sig själva som utgångspunkt. Ja, men vi är självskrivna till himmelriket. Sen kan då hedningarna få komma in allt eftersom. Så tänkte man. Så det här var ju oerhört. Den tanken att de själva skulle hamna utanför. Och det måste ju varit omskakande. Och det måste ha fått dem att omvärdera hela sin tro. Och ändå så finns det där. Du kan titta i kapitel 3. Det finns där tidigare. Därför att när Johannes Döparen trädde fram. Och han trädde ju fram med oerhörd profetisk kraft. Då säger han i Matteus 3:9. Tro inte att ni kan säga till er själva. Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Då syftar han väl på hedningarna. Redan är yxan satt till roten, alltså till Israels träd. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden och så vidare. Så han är ju en domsprofet av ganska stora mått. Och han hade med sin förkunnelse skakat om sina åhörare rätt ordentligt. Jesus säger här på samma sätt. Och det där uttrycket som finns där, att de ska kastas ut i mörkret och gråta och skära tänder. Ja, det finns på flera ställen. Titta i kapitel 13. Det kommer igen så här liksom bara som små inslag i fortsättningen av Matteus evangeliet. Kapitel 13, vers 42. Där handlar det om himmelriket hela. Det här är ju det tredje av de där fem talen. Liknelsetalet. Där det kommer 7 stycken liknelser om vad man kan likna Guds rike eller himmelriket vid. Och då står det i samband med det i vers 42. Att de ska, och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så Jesus har med det. Och likaså i den sista av de där liknelserna. Alltså vers 50. 49 och 50. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Och titta också i kapitel 22. Vers 13. Då sa kungen till tjänarna, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Ty många är kallade men få är utvalda. De här liknelserna kommer vi att gå igenom sen. Så att jag sparar själva utläggningen av det här uttrycket till senare. Men jag vill att ni ska se att uttrycket finns där. På flera ställen. Finns också i 24 kapitlet. Vers 51. Det handlar om tjänaren som tänker att min herre dröjer. Och så börjar han misshandla sina tjänare. Och så kommer tjänaren. Och är ju oerhört grym här då i sin hämnd. Och hugger honom i stycken och låter honom få sin plats bland hycklare. Och så kommer det. Där ska man gråta och skära tänder. Och i 25 kapitlet till sist, vers 30, finns uttrycket gråta och skära tänder också. Så att det är klart att det fanns en oerhörd udd i Jesus sätt att tala och profetera och utmana sina åhörare. Att han blev kontroversiell är inte så underligt. Men för att ni inte ska nu gå i 6-7 veckor här och undra vad det här ska betyda, så låt mig bara säga det, att det har återigen att göra med det här paradigmskiftet på så sätt att det Jesus introducerar är ju någonting helt annat. Han introducerar ju evangeliet som en Guds gåva till människor. Och det och allenast det är det som räddar människor. Och missar man det, då missar man allt. Så att det finns en väldig accentuering utav Jesu undervisning, utav hans predikan och egentligen utav hans person. Och där så har vi ju då gått igenom, tror jag, de där två berättelserna. Och nu börjar tiden ta slut, va? Låt mig bara säga så här, att när Jesus botar de sjuka, då visar han Guds makt. Han visar att himmelriket kommer. Han visar hur det spränger alla gränser. Han visar att vi går in i fas 2 på så sätt att den helande kraften tränger utanför Israels folk och når också till hedna folken. Det introduceras i de här berättelserna. Och när det är sagt så skulle jag vilja bara peka på det sista exemplet som vi då inte hinner gå igenom. Men det handlar om när Jesus i vers 14, vi kan hinna läsa det i alla fall, åtminstone början, kommer hem till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Då rörde han vid hennes hand och då lämnade febern henne och hon steg upp och betjänade honom. Här står ingenting om stor tro. Här står ingenting om svag tro. Här står ingenting egentligen. Det som är poängen där är att hon står upp och betjänar honom. Men jag tror att det här versen var en oerhörd uppmuntran för de första kristna och gav dem mod att praktisera förbön för de sjuka i sitt eget hem. Det var inte bara på stora offentliga platser eller stora sammanhang. Det handlade inte bara om att Jesus skulle visa sin väldiga makt, Herre Guds son. Det handlade om, också från Guds sida, om ett älskvärt och ödmjukt bekännande av människor i det lilla sammanhanget. Hon hade ju bara lite feber. Jag var ju bara där hemma. Det var ju ingen som såg och gjorde något stort utav det. Men Gud bryr sig om det som finns i det lilla. Gud bryr sig också om små feber och små sjukdomar, så att säga, om det är feber eller vad det kan vara. Och det här är någonting som jag tror att vi ska ta med oss. Och det är kanske så där botandet av sjuka ska börja, nämligen i våra egna hem. Amen.
Du har nu lyssnat på bibelförklaringen av Matteus evangeliet del 22. Och det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka. Producent och tekniker är Mattias Gran och detta var från Värnamo samlings närradioprogram sändes.